Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
Araber och judar drabbas samman. Oktoberkriget 1973 innebär några av de mest dramatiska dagarna under hela kalla kriget.
Wilhelm Agrell är 23 år. Han åker till kriget som neutral FN-soldat och kommer att få se saker han aldrig glömmer. Men han har också ett hemligt extrauppdrag från den svenska underrättelsetjänsten.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Där finns hela säsongen redan nu.
Ja, det funkar bra nu. Jag ser din tumme till och med.
Det är en digital intervju och vi ringer ner till Skåne.
Ja, jag heter Wilhelm Agrell. Jag är professor i underrättelseanalys, detta märkliga ämne som jag faktiskt själv har hittat på. Fast jag är pensionerad nu så jag är emeritusprofessor som det heter.
Han är en nestor när det gäller Sverige och underrättelsetjänst. När ämnet är spioneri är det Wilhelm Agrell som svenska reportrar ringer. Men nu ska vi tillbaka i tiden till långt innan han var professor. Till tidigt 70-tal. Då är Wilhelm 23 år.
Jag hade studerat på Stockholms universitet, läst historia och statsvetenskap som det heter då, eller statskunskap heter det. Jag var väldigt intresserad av ett geografiskt område, det var Mellersta Östern. Jag hade också rest i området. Jag hade varit i Egypten 1971 och Israel 1972.
Som alla unga män vid den här tiden gör Wilhelm Agrell lumpen. Men muck innebär bara att han kommer att byta uniform.
Men när jag var där på arméns stabs- och sambandsskola så kom kompanichefen och stack ett formulär under näsan på mig. Så hör du, Agrell, det här kan du ta och söka. Det var ansökan till FN-tjänstgöring i så kallad beredskapsbataljon. Det lät inte särskilt betungande. Man skulle rycka in ett par veckor, genomgå en specialutbildning och sen skulle man åka hem igen och stå i beredskap under ett år för den händelse att det blev en FN-insats där Sverige snabbt behövde skicka ut folk. Och då pågick, då hade det startat ett stort krig i Mellanöstern. Faktiskt det största kriget hittills.
Ja, i oktober 1973 startar vad som kallats den hetaste konflikten under det kalla kriget. Egypten och Syrien samlas till en attack mot Israel. Syrierna anfaller söderut mot Golanhöjderna. Egyptierna går österut över Suez in i Sinai. Målet, ta tillbaka områden som israelerna erövrat i det katastrofala sexdagarskriget, 6 år tidigare.
I Stockholm ändras Wilhelm Agrells liv. Den där snabbutbildningen ska inte bara resultera i ett diplom.
Det är mycket märkligt, plötsligt kommer en annan stämning i luften, ingen kan riktigt ta på det. Men något är på väg att hända. En fredag morgon, och det bara var 24 eller 25 oktober, så kallas hela bataljonen in i samlingssalen. Och bataljonschefen säger att vi har fått order att omedelbart bege oss till Mellersta Östern. Så att nu de som inte vill vara med, de kan häva sitt kontrakt nu.
Och övervägde du att hoppa av?
Aldrig. Mm. Wilhelm Agrell är nog framförallt en väldigt nyfiken person och nyfiken på upplevelser och på att förstå saker. Så att det finns ett analytiskt drag redan då, hoppas jag. Men framförallt, krigsguden erbjöd oss här en unik möjlighet. Mm. Det kan låta lite överdrivet eller pompöst, men så kändes det då.
FN arbetar för att skapa fred i kriget. Just när Wilhelm Agrell ska åka ner råder ett skört eldupphör som snart kommer att brytas. En annan bataljon står färdig, men den skickas till Cypern istället. Wilhelm Agrell ska ner till krigszonen.
Det är inte så att det här var utan helt problem. Jag kommer ihåg sista kvällen. Jag satt med en sergeantskollega och vi vi kom in på sådana här saker som vapenverkan och vad som skulle hända. Och vi var snuddade på det här att vi kanske inte skulle komma tillbaka allihopa. För vi var nog inställda på det att några skulle ju dö här. Och det är klart att det kunde vara någon av oss också. Så att det är inte så att vi på något småpojksaktigt sätt störtade iväg på det här, utan allvaret sjönk in.
Centralstationen i Stockholm blir det sista han ser av familjen.
Det är lättare att ta avsked när man tar avsked väldigt snabbt och plötsligt än när man har tid på sig.
Mm.
Så att de här 24 timmarna gick väldigt fort. Och ja, mina föräldrar körde mig in till tåget. Och jag vinkade av dem där. Och hon sa ingenting och jag sa ingenting.
FN-förbanden i sina blå baskrar är inte helt okontroversiella. De ska vara FNs ögon och öron på marken. Men i det svenska försvaret fnyser man ibland åt bataljonerna och tycker att de stör det vanliga arbetet. FN-soldaterna ska inte strida, men kunna försvara sig. Sergeant Agrell landar i den egyptiska huvudstaden. Han inkvarteras på en förläggning som är tom, för alla är ute i kriget.
Kairo låg öde i stort sett, det fanns ingen trafik ute på gatorna. Där möter oss den första prövningen som är i den mindre skalan, nämligen vägglössen, välkomstkommittén. Men det här var ju det mindre problemet. Siktet var ju hela tiden, vad hände sen?
Mm.
Vad skulle vi göra?
Den frågan får snart sitt svar. Men nu ska Wilhelm Agrell ta fram och analysera information. Helst sånt som kan ha ett militärt värde. Han blir assistent till informationsavdelningens chef. Men vad kan de lyckas luska ut om parternas stridskrafter egentligen?
Det hör till saken att ett FN-förband fick inte bedriva underrättelsetjänst. Men eftersom man inte kan klara sig utan underrättelsetjänst så fick man bedriva det fast under ett annat namn. Det kallas för informationstjänst. Men det var precis samma sak.
Så blir det. Och här får Wilhelm Agrell för första gången smaka på det som sen ska prägla hans yrkesliv.
Vi kommer alltså till Egypten, till Kairo. Vi ska ut om något dygn till frontlinjen. Och vi har ingen karta. Jo, vi har en karta. Jag hade ju varit i Egypten tidigare, 71, så jag hade köpt en karta. En turistkarta, en tysk turistkarta över Egypten. Där Suezkanalen ryms bokstavligt talat mellan tummen och pekfingret. Och att skala 1 till 1 miljon. Det var den enda karta bataljonen hade.
Nu rör de sig österut från Kairo till Sinai, där kriget pågår.
Så vi gav oss bokstavligt talat ut på jakt efter fronten. Mm. Så den första uppgiften var inte att skapa fred och säkerhet och upprätthålla vapenvila. Det var att leta rätt på var fronten fanns någonstans. Det fanns ingen front, utan man talade istället om området mellan parternas främsta ställningar. Det som mera dagligt tal kallas ingenmansland. Det var där vi skulle vara. Det här var ju, när man ser tillbaks på det, ett hisnande uppdrag och en form av regndans. Det här är alltså ett litet förband på knappt 500 man. De ingår i en FN-styrka som är ett par tusen. Beväpnade med lätta vapen mellan två arméer som är hundratusentals man och tusentals stridsvagnar. Ofantlig eldkraft. Ett FN-förband kan inte åstadkomma någonting här. Första gången jag kom ut i öknen. Ljuset. Det är precis i början av operationen där vi ska leta rätt på var fronten går. Jag kör ut i öknen. Och det ska komma ut på Karlfjället. Precis samma ljus, precis samma stämning som att vara ute och skida någonstans i Storlien-trakten. Och det var fullt av sådana här oerhört starka, säregna upplevelser. När jag kommer fram till en frontlinje på ett annat ställe och vi stiger ur bilarna och vi går till fots fram i det här ingenmanslandet. Där står en övergiven fordonskonvoj. Och massor av krigets lämningar ligger strödda runt om. En hebreisk pocketbok, lite ammunition, en uppslitet första förband, en ampull, en autoinjektor med morfin. Man förstår precis vad det är som har hänt. Och sen så lyssnar vi. Och det är precis knäpptyst. Total tystnad. Men inte på ett trevligt sätt. Utan den är tryckande tystnad. Man hör ingenting. Inga fågelsång. Inga människor som pratar. Inga fordon rör sig. Och luften står stilla. Och så vet man vilket ögonblick som helst så kan det här brytas. Och granater regnar ner. Och med parter som var beredda att döda när som helst. Man kan säga att egyptierna sa, vi skjuter inte, och så vänder man ryggen till och då sköt de. Israelerna, de sa så här, att nu gör ni så och så, annars skjuter vi på er också. Alltså de hotade direkt FN-förband. Flytta er, annars skjuter vi bort er. Och jag får säga att det gjorde vi inte, vi flyttade inte på oss. Uppträder man självsäkert så till en viss gräns så kan man få överlägsna parter och vika undan. Jag säger till en viss gräns. Men sen kan det gå riktigt, riktigt tokigt också. Det här att stövla fram och säga att nu får herrarna lov att sluta skjuta här. Och ibland funkade det här. Mm. Men ibland inte. Och ju mer tiden gick desto sämre fungerade det. FN-emblemet skyddar oss. Och vi är svenskar, vi klarar allt. Alltså det finns ett megalomant drag i det här också.
Från ett tryggt Sverige med Abba och Kalles kaviar har han hamnat på en plats där mänskligheten ställs på sin spets. För första gången ser Wilhelm Agrell döda människor, mördade i krig.
Det var en fråga om tillvänjning. Jag hade ingen som helst erfarenhet av detta. Det hade ingen annan heller där. De flesta hade aldrig sett några döda människor överhuvudtaget och inte på det sättet. Här låg det utspridda mängder av lik. De hade lämnats framförallt ingenmans land. Kringstödda lik som har legat där i veckor. Vildhundar som drar omkring och kalasar. En overklig, omänsklig värld som vi kom in i. Alltså, man kan inte ta in för obehagliga saker kan man inte ta in för mycket och i för stora portioner. Det klarar man inte psykiskt. Utan då får man konstatera att jaha, där ligger det några lik igen. Och nu sköt de med artilleri över huvudet på sig. Det var ju bra att de inte sköt på oss. Alltså man får på något sätt inom citationstecken trivialisera våldet. Jag kommer ihåg vi satt utanför en position när det plötsligt kommer en sån här RPG-granat från ett raketgevär svishande över huvudet, detonerar något hundratal meter bort med en skarp knall. Vi sitter och äter frukost. Och sen pratar vi fortsätter att äta frukost och diskuterar vad det där en RPG-granat eller var det en luftbrisad. Alltså det är på ett sätt ganska dumt beteende att vi slängde oss inte i skydd utan vi bara fortsatte som om ingenting hade hänt.
Hotet från fienden är en sak. Hotet från den egna hjärnan ett annat. Wilhelm Agrell ser kollegor drabbas av akuta psykiska stridsreaktioner. Kroppen stänger ner sig själv av stressen. De unga männen får akut skickas från fronten och sövas ner för att inte bryta samman.
Men gjorde den här avtrubbningen att det, nu när du tänker på det i efterhand, togs för stora risker?
Jag tror vi alla tog för stora risker. Och i viss mån måste vi ta för stora risker. Jag tänker det, om vi hade varit 20 år äldre så hade vi aldrig gjort det här. För då hade vi tänkt, herregud, då har jag familj hemma och barn. Och...
Har du något exempel på när du var med och tog för stora risker?
Från början var vi väldigt försiktiga när det gällde att ge oss ut i områden som inte var ordentligt minröjda. Men där blev vi mer och mer vårdslösa, ska jag väl säga. Jag kommer ihåg ett tillfälle där jag var ute med min chef Askan och vi skulle gå mellan två positioner och ja, vi hittade en stig där som vi gick. Och så kommer vi fram till den andra positionen och chefen där, en gammal kapten, skrockar och säger jag får tacka herrarna för att ha ordnat en minröjd stig åt oss. Det vill säga att den där stigen var inte alls minröjd. Men nu har ni gått den där så nu vet vi att nu är det inga minor. Och jag tänkte inte mer på det, jag blev inte rädd för det. Liksom att det var, ja, det gick ju bra det här.
FN-förbanden är urtypen av lagarbete. Men som informationsofficer står Wilhelm Agrell lite utanför grupperingen. Han rör sig fritt i området och det har en viss fördel.
Vad är bakgrunden till att du dras in i det här som du kallar för det dubbla uppdraget?
Det börjar faktiskt redan när vi åker iväg från Sverige. För min chef Askan och jag, vi skulle då få någon genomgång av den här så kallade informationstjänsten. Och den som kommer och ger den här genomgången, det är den ställföreträdande chefen för försvarsstabens underrättelseavdelning. Mot slutet av det samtalet så tror jag det jag som ställer fråga honom om skulle inte försvarsstaben vara intresserad av att få information från fältet här. Vi kommer ju rakt in i ett stridsområde. Och sen, ja visst, absolut.
Agrell ska helt enkelt jobba dubbelt. För FN såklart, men samtidigt under radarn för det svenska försvaret.
När vi sen kommer ut i det här konstiga ingenmanslandet så upptäcker ju alla att här finns en massa saker. Det här är ett storkrig som är tryckt på pausknappen. Vraken står med eldrören mot varandra ute i ingenmanslandet. Det ligger massor av utrustning slängt. Massor av stora militäranläggningar, sönderskjutna eller söndersprängda eller hela. Vi börjar fundera på, här är en massa saker som skulle vara intressant för det svenska försvaret att titta närmare på. Och det här blir något slags underrättelsemässig crowdsourcing. Alla drar sitt strå till stacken. Det finns inget formell order om det här. Sverige 1973-74, vi är kvar i det mitt i den period som vi känner som det kalla kriget. Det innebär att det svenska försvaret förbereder sig för ett massivt angrepp av det, ja, av det, den typ som vi ser idag i Ukraina från den sovjetiska krigsmakten. All utrustning som den här angriparen kan använda är av betydelse att känna till, och pröva på kanske och testa. Soldater har i alla tider och i alla krig plockat på sig prylar. Till exempel ha med sig en funktionsduglig Kalashnikov hem. Det är kanske inte så helt bra idag att göra det, en tanke. Men 1973 var det en helt okej tanke att ha en sån på väggen hemma. Jag hade inte en Kalashnikov med mig hem, ska jag säga. Men jag hade en egyptisk hjälm med mig hem och en skyddsmask och lite andra grejer. Några tomhylsor, ja. Det var en viktig trofé, om vi lämnade mer seriösa till det här mer trofémässiga. De mest eftertraktade tomhylsorna, det var de israeliska, för de var gjorda i mässing. Otroligt snygga om man putsade upp dem. Så jag lyckades prångla hem en sån här tomhylsa. Den har jag fortfarande kvar här. Den är ju inte någon vapendel eller någon farlig sak på något sätt. Men den är ett minne från den här tiden.
Nu är det inte souvenirer det hemliga uppdraget handlar om. Egyptierna har nyutvecklade vapen som de tagit emot av Sovjet som ljusförstärkare, idag en standardvara, då mot supermodernt. Och det har det alliansfria Sverige intresse av.
Uppenbart underrättelseintresse, bland annat hitta soldaterna på en position i en övergiven liten hydda. En ryggsäck som visar sig innehålla en bärbar pansarvärnsrobot. En sovjetisk pansarvärnsrobot. Ett av de vapen som spelar en avgörande roll under det här kriget. Den här lyckas soldaterna smuggla ut från ingenmansland och den hamnar så småningom i Sverige. Ja, vi hittade en hel robotbas vid ett senare skede där man kunde plocka på sig en del utrustning och fotografera också och dokumentera materiel. Vid ett tillfälle lite senare i operationen så hamnade vi i en buffertzon där det låg störtade flygplan. Och där var jag med och plockade sönder stjärtfenan på ett sovjettillverkat jaktplan och plockade ur radarvarnaren ur stjärtfenan. Den kom hem. Vi låg samgrupperade en tid med den österrikiska bataljonen. Och vi hade mycket god kontakt, min chef och jag, med den österrikiska underrättelseofficeren. En dag kommer han med ett långt rör och säger, det här är en konstig sak som vi har hittat vid en av våra positioner. Och jag tänkte, jag ger den till er, därför att skickar jag den till Wien så ställer de bara i ett hörn och sätter blommor i den. Men ni är mer kompetenta när det gäller såna här saker.
På det här sättet hamnar utrustningen på det svenska försvarets skrivbord. Men med ett typiskt agrellskt uttryck, verksamheten är samtidigt utomordentligt olämplig.
Och det begrep nog alla att det här var väldigt, väldigt känsligt. Därför att det här riskerade naturligtvis att kompromettera hela FN-insatsen. Om det visar sig att vi bedriver egen nationell underrättelseverksamhet och släpar iväg utrustning för att skeppa iväg till Sverige.
Men hur många är ni som samarbetar kring detta?
Det är ganska många som är införstådda med det. Och det säger ju någonting om sammanhållningen i bataljonen, att det här läcker inte ut. Alla förstår att det här ska man inte prata om.
Hur tänker du kring riskerna här då? Vad som kan hända om du eller någon av de andra åker fast?
Jag ska inte säga att vi var inte tanklösa, för det här tänkte vi nog på. Jag tänkte på det i vart fall. Bataljonsledningen skulle låta oss ta smällen, skicka hem oss under vanhedrande former.
Ja, det gäller att hålla käften, vilket alla också gör.
Det här handlade mera om den militära organisationen och att hålla de överordnade lagom ovetande om vad de underordnade håller på med. Och sköta det här på lägre nivå.
Hur lyckades ni skicka hem de här sakerna sen?
Jag skulle säga att det var två huvudsakliga vägar. Den säkraste var att folk som åkte på så kallad livresa, permissionsresa hem till Sverige, tog med sig det här helt enkelt i handbagaget. En pansarvärnsrobot eller Kalashnikov eller något annat. Det var inte så noga med säkerhetskontroller på den tiden, det förstår man kanske nu här. Det var tomtens verkstad verkligen. Det här var kanske inte alldeles helt bra i alla lägen att göra det. Alltså flyga med skarpladdade produkter. Det som inte heller var bra att skicka det med fältposten, men det gick ganska bra också. Man kunde slå in saker i små paket och skicka dem till någon moster i Enköping.
Hade du med dig någonting hem om du åkte på permission?
Ja, jag hade ju som sagt med den här skyddsmasken, den här sovjetiska skyddsmasken. Jag hade med ett Kalashnikov-magasin också. Och här fanns ju väldigt mycket att fotografera som var av militärt intresse och inte bara av kuriosa intresse. Det togs väldigt mycket bilder kan man konstatera. Och det är något som kännetecknar de svenska förbanden, kallas för fotobataljoner. De tar väldigt mycket bilder. Det gjorde inte andra förband.
Skickades det också med vanlig post?
Ja, jag skickade hem väldigt mycket foton som vanlig post.
Kändes det tråkigt för dig att du gjorde en insats här som ingen kanske någonsin skulle få veta? Du är ju ändå ung och då tänker man på ett annat sätt än när man är äldre.
Jag tänkte aldrig på det, tror jag. Upplevelsen som helhet var så överväldigande att sen började jag ju underrättelsetjänsten direkt när jag kom hem, och där fick ingen heller reda på någonting, så att det ena gav det andra här ganska väl.
Efter ungefär 4 månader i Mellanöstern kommer Wilhelm Agrell tillbaka hem till Sverige i början av 1974. En ganska kort tid, men en period full av obearbetade upplevelser. Upplevelser som få andra förstår. För i Sverige pratar man om elransonering och IB-affären och lyssnar på Flamingo-kvintetten.
Det var en väldigt brant och snabb lärprocess för mig här. Jag blev mycket äldre på väldigt kort tid, kan jag säga. Den egentliga chocken var när jag kom hem. Därför då kom jag tillbaka till ett Sverige som är samma som jag har rest ifrån. Men det är ju inte samma. Eller, ja, det är jag som inte är samma. Det är väldigt svårt att jacka in i en svensk vardag. Så det här att man kommer dit och man vill börja berätta om någonting man har upplevt. Efter en minut blir man avbruten av: du, kan vi inte gå och ta en kopp kaffe istället? För ingen vill lyssna på dig. Du märker också rätt förlamande känsla att du kan inte berätta om det på ett sätt som de som inte var med förstår.
Agrell tillbringar några år i underrättelsevärlden innan den blir för mentalt trång för honom, som han säger. Då väljer han att bli forskare istället. Livet, familjen, karriären rullar på. Men oktoberkriget stannar kvar.
Mot slutet av min tjänstgöring där så började jag ju fundera på att jag måste skriva om det här någon gång. Så jag samlade på mig mycket material. Det var väldigt klokt gjort trots att jag var väldigt ung. Och det tog nästan 50 år innan det var dags.
2000 ger Wilhelm Agrell ut memoarboken Ökenvägen. En personlig text om alla intryck från öknen, fronten och förläggningen.
Det var väldigt svårt att, det märkte jag när jag kom hem, att ta tag i det här. Jag hade mycket material, jag hade tagit kopior av viktiga handlingar. Jag hade ofantliga mängder foton, men jag kunde inte sortera dem. Obesvarade frågor som jag ville besvara för mig själv. Inte så mycket det här varför gjorde jag det och det, utan vad var det egentligen vi upplevde?
Genom att få klarhet i all information får han en tydligare bild av händelserna. Precis som en professor i underrättelseanalys ska göra. Wilhelm Hagrell läser memoarer skrivna av andra som var med, parallellt med att han skriver själv. 2021 kommer hans bok Jom Kippur-kriget och Sverige ut.
Och därmed har jag liksom lagt det hela till ro för mig själv också.
Krig tar slut, men de får efterverkningar. Till och med grejerna som Wilhelm Hagrell var med och smugglade hem dyker upp i hans liv igen. Flera år efter hemkomsten har han nämligen ett jobbmöte med en chef inom underrättelsetjänsten.
Och när vi har suttit och pratat en stund så säger han, jag ska visa dig en sak. Och så går han bort till sitt säkerhetsskåp och hämtar något som ligger hopvirat i lite smutsigt papper. Och så väcklar han ut det och då ser jag, det är den här radarvarnaren.
Vid ett tillfälle hamnade vi i en buffertzon där det låg störtade flygplan. Och där var jag med och plockade sönder stjärtfenan på ett sovjettillverkat jaktplan. Och plockade ur radarvarnaren ur stjärtfenan. Den kom hem.
Och då sa jag till honom, den där har jag sett förut. Och då tittade han på mig lite konstigt och sa, det tror jag inte, så det, för det, den här den har vi fått från israelerna. Det var mindre belastande att säga att man har fått någonting från Israel än att säga att det här har våra FN-förband plockat på sig ut i buffertzonen.
Vad tror du att det här som ni gjorde, det dubbla uppdraget, vilken nytta hade Sverige av det på det stora hela?
Kanske inte så mycket. Det blev ju aldrig något stort krig. Och det går ju aldrig att mäta sådana här saker. Därför att man, hur ska man veta om en liten flinga i ett underrättelsepussel är betydelsefull eller inte? Det visar sig först i ett läge som kan uppstå, men som aldrig uppstod för Sveriges del. Vi testade ju aldrig vårt försvar, och det ska vi vara mycket glada för att vi slapp göra det. Men när jag ser tillbaka, vi trodde på vår uppgift, vi trodde på vår osårbarhet kan man nästan säga. Det låter lite konstigt att säga det, men det hade jag en distinkt känsla av att vi är odödliga. Det är möjligt att man är 23 år så har man den känslan att man är odödlig. Men den här förstärktes på något sätt. Den förstärktes av att allting gick så bra. Turbilen till Kairo hamnar i kulsprutebeskjutning och kommer tillbaka som en schweizerost och alla går ner och tittar på den och konstaterar, rycker på axeln och säger, det här gick ju bra.
Tror du att svenska FN-soldater idag också har dubbla uppdrag? Det vill säga att det skickas hem nedskjutna drönare eller annat?
Det skulle ju förvåna mig mycket om man officiellt går med på detta, men det skulle förvåna mig ännu mer om det här inte skedde. Naturligtvis skedde.
Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om Jag var där till jagvardar@bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom Podplay, där finns hela säsongen redan nu.